Då hälsar jag dig välkommen till ännu ett avsnitt, det 15:e faktiskt, i vår serie om Uppenbarelseboken. Och jag som pratar heter Gert Torstensson. Jag är pastor i Frikyrkan för alla folk i Målilla. Har du vägarna förbi Målilla någon gång så är du varmt välkommen att besöka oss. Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11:00. I förra avsnittet så läste vi kapitel 6 och vad som hände när lammet bröt bokrullens första sigill. Eller de sex första sigillen ska jag säga. Det sjunde sigillet det bryts faktiskt inte förrän i kapitel 8. Och det sker då samtidigt som nästa så kallade sjuspann påbörjas, de sju basunerna. Men här i kapitel 7 så går ridån upp för en annan tillfällig scen. Någonting händer mellan det sjätte och det sjunde sigillet. Det är två olika akter som spelas upp. Och de här båda akterna ska ses som ett svar på frågan som vi får med oss ifrån det sjätte kapitlets sista vers. Vi kan läsa Uppenbarelseboken 6, vers 17. Det står där: deras vredes stora dag har kommit. Och det syftar på Guds och lammets vrede. Och vem kan då bestå? Frågar sig en orolig Johannes. Hur ska det gå för de troende när Gud dömer världen? Vem kan bestå när allt går sönder och när Herrens dag är här? Och så blir Johannes besvarad genom två syner eller visioner som kopplas samman. Han ser två folkskaror. Först en på 144 000 och sen en oräknelig skara av alla folk och språk. Och den första skaran, de 144 000, de befinner sig på jorden. Och de är märkta med Guds sigill. Och den andra skaran är en oändligt vitklädd skara med palmkvistar i händerna, stående inför Guds tron i himlen. Och den här gången ska vi läsa om de 144 000. De har förbryllat, de har förvillat och förundrat människor i alla tider. Vilka är de egentligen? Och det blir vår huvudfråga. Nu kanske vi inte hinner att gå igenom stycket vers för vers, men vi ska läsa igenom den. Det är sin helhet här till börja med. Det är alltså frågan om Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 1 till och med 7. Och sen vill jag försöka förklara lite olika tolkningar på det här stycket då. Och ge en bakgrund och även också antyda min egen uppfattning om det här stycket. Jag läser ifrån kapitel 7, vers 1. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 144 000, från Israels alla stammar. Av Judas stam 12 000 som fått sigillet, av Rubens stam 12 000, av Gads stam 12 000, av Asers stam 12 000, av Naftalis stam 12 000, av Manasses stam 12 000, av Simeons stam 12 000, av Levis stam 12 000, av Issaskars stam 12 000, av Sebulons stam 12 000, av Josefs stam 12 000 och av Benjamins stam 12 000 som fått sigillet. Ja, den här skaran har som sagt varit föremål för olika tolkningar, inte minst faktiskt sedan mitten av 1800-talet. En del av er kanske börja tänka på Jehovas vittnen som har i min mening en mycket udda tolkning av det här textstycket. Någonting som de är kända för. En uppfattning om vilka de 144 000 är. Men i alla fall innan 1800-talets mitt så var den allmänt erkända och samstämmiga synen att de 144 000 helt enkelt var en beskrivning av församlingen. Uppställda som det gamla Israel till strid. Den kämpande och stridande församlingen i en ond värld. Och i synnerhet den lidande och kämpande församlingen innan Jesu återkomst i den sista tiden. Och att dessa 144 000 sen har sin motsvarighet i den stora vita skaran i himlen som vi läser om i nästa akt. I den andra delen av det här sjunde kapitlet som vi återkommer till nästa gång. Det är alltså samma skara, men nu är det inte längre den kämpande församlingen på jorden utan den segrande och triumferande kyrkan i himlen hemma hos Jesus. Men det hände något på 1800-talet och som har gjort att många faktiskt har anslutit sig till en annan tolkning, inte minst inom frikyrkligheten och i karismatiska kretsar i synnerhet. Och då med starka influenser från USA. Och jag är nog övertygad om att många av oss har, utan att vi kanske egentligen har reflekterat över det, tagit del av den här tolkningen och kanske inte heller alltid varit så pålästa så vi har haft möjlighet att pröva det som har sagts. Vi har lyssnat till förkunnare, vi har litat på det vi har hört. För vi har på något sätt inte ansett oss kunniga nog att ta oss an uppenbarelseboken på egen hand. Utan överlåtit den och dess tolkning till andra bättre lämpade då som vi kan ha tyckt. Och sen har vi kanske sett filmer och vi har läst exempelvis böcker. Jag tänker för min egen del så tänker jag på filmen Som en tjuv om natten. Vi har också en bokserie som heter Left Behind som också sen har filmatiserats. Och vi har kanske sett och läst det där utan att så mycket reflektera över varifrån det kommer. Och vilken biblisk tolkning det är som ligger bakom. Men det här då, det beror på en man som hette John Nelson Darby. Du kanske inte har hört talas om honom, men om du börjar att läsa vad vi brukar kalla för eskatologi, läran om den sista tiden, så stöter du på honom. Han var en engelsk-irländsk bibellärare och grundare till det vi idag kallar för Plymouthbröderna. De kallades faktiskt The Darbyister till en början, men sen kom det till en splittring bland dem och så delades de upp i lite olika falanger. Men hur som helst, utifrån en ung kvinnas profetior i en församling som Darby då tillhörde, så formade han ett sätt att se på den bibliska historien i allmänhet, men framförallt sättet att se på händelserna runt Jesu återkomst. Och han började dela in historien i olika tidsepoker. Och så menar han att Gud handlar olika med människorna i de olika tidsepokerna. Och de här olika epokerna brukar kallas för dispensationer. Och läran som Darby då företrädde kallas för dispensationalismen. Kanske inte är något sådär som vi går omkring och säger till varandra till vardags. Men jag tror ändå att det är viktigt att du har hört lite grann något om det här. Och jag måste väl säga att det ligger någonting i den här läran, vill jag påstå. Vi behöver absolut inte bara kasta ut allt, men i kärnan av den här läroriktningen så finns tanken att den bibliska historien som helhet är den nationella Israels historia från början till slut. Och att Gud avbryter denna historia tillfälligt från och med pingstdagen och så skjuter in en parentes där han sätter judafolket på undantag under det att församlingens tidsålder inträder. Och församlingens tidsålder då, menar Darby, avslutas sen före Israels. Genom att församlingen rycks upp till himlen eller evakueras, som vi kan läsa om i första Thessalonikerbrevet 4. Alltså församlingen försvinner från jorden i hemlighet, varvid Guds handlande med judafolket upptas igen. Och det här, det menar Darby, det inträffar mellan kapitel 3 och 4 i Uppenbarelseboken. Eller det står i första versen i kapitel 4, kom hit upp, säger Jesus. Och det här har jag nämnt tidigare i samband med att vi började läsa just kapitel 4. Och poängen är då att församlingen sen inte finns med i resten av Uppenbarelseboken förrän den kommer ner från himlen igen i kapitel 21 tillsammans med Jesus. Och konsekvensen blir ju då att vi inte ska vara med i det som Uppenbarelseboken undervisar och beskriver i kapitel 4-18. Eller kapitel 6-18. Och det här, ja, det låter tilltalande, men frågan är ju då om det är så. Sen finns det otaliga versioner av den här läroriktningen, inte minst i USA. Det vanligaste är att man tänker att församlingen är borta från jorden i 7 år och att denna 7-årsperiod är den mest fasansfulla perioden i jordens historia. Framförallt då för de som finner en kristen tro, i den bemärkelsen det går att göra det under antikristligt välde och hemska naturkatastrofer. Men den här sista perioden då kallas av Darby som den stora vedermödan. Och ekot så att säga från den här tolkningen finns i mycket, eller i många böcker, i undervisning och i filmer och så, som har gjorts utifrån hans system. Och jag kan säga att jag har egna erfarenheter av det här, och jag har nog också varit präglad av det här synsättet och den här läroriktningen utan att egentligen själv närmare ha satt mig in i bibeltexterna. Jag har trott på välvilliga förkunnare. Jag minns ju exempelvis hur jag som, kan jag ha varit, 10-12 år, fick se den här filmen Som en tjuv om natten i slutet på 70-talet. Det var i något kyrkligt sammanhang som jag inte kommer ihåg vilket. Och jag vet också hur det här förkunnades från predikstolen, att Jesus skulle komma i hemlighet och rycka upp sin församling. Och jag vet hur rädd jag var. Alltså när jag kom hem ifrån skolan och så var ingen hemma. Och jag gick runt där och jag ropade efter mamma och pappa. Jag trodde ju att Jesus hade kommit och att mamma och pappa fick följa med. Och att jag så att säga hade blivit left behind. Lämnad kvar. Och om vi tänker på konsekvenserna av den här tolkningen, så innebär ju de i förlängningen att Uppenbarelseboken inte längre är en tidlös beskrivning av det betryck som de kristna får lida här i världen. Utan då blir Uppenbarelseboken, eller den blir en bestämd tidsperiod i framtiden. Det är då vissa säger 7 år, andra 3,5. Och det här är ju då en ren futuristisk tolkning av Uppenbarelseboken. Du kanske kommer ihåg hur vi i det inledande avsnittet talat om lite olika tolkningar av Uppenbarelseboken. Men det betyder att Uppenbarelseboken då till den allra största delen förläggs till framtiden. En framtid som vi ändå inte ska vara med i. Och min övertygelse och min uppfattning är att man nog inte ska förlägga Uppenbarelseboken endast i framtiden. Nu vill inte jag ta ifrån dig din övertygelse om du tillhör dem som har funnit att den här nyare tolkningen, om jag får kalla den så, är bibliskt försvarbar. Men jag vågar mig ändå på att ge uttryck för vissa invändningar och ifrågasätta den åtminstone till viss del. Och samtidigt uppmana oss att inte bara svälja all undervisning, om jag säger så, som vi hör om den sista tiden, utan pröva den gentemot ordet. Lyssna på den och bevara och behålla det goda. Det blir ju faktiskt lite märkligt för de kristna som upplevde den här vedermödan, exempelvis under romarriket, för de var ju vilddjursriket, det var ju en verklighet. Och betänk alla kristna som under historiens gång har lidit den mest grymma förföljelse för sin tro och som till och med har lidit martyrdöden. Att det som de har varit med om, det har inte någonting med uppenbarelsebokens undervisning att göra. Och om det nu skulle visa sig att alla hedna kristna inte evakueras från jorden innan uppenbarelsebokens händelser äger rum, utan att församlingen både har funnits med och kommer att finnas med i tider av nöd och vedermöda och betryck, men att Gud kommer att bevara dem i och genom den svåra tiden, då menar jag faktiskt att det är bättre att vara beredd på det en gång för mycket än en gång för lite. Sen märker ni säkert att jag använder mig av ord som nog och kanske, för jag anser mig inte ha kunskapen att uttala mig tvärsäkert, utan jag undervisar utifrån den uppenbarelse jag har. Och jag tror att det är en god regel att vi behöver förhålla oss öppna och ödmjuka inför all profetisk undervisning. Pröva den och som sagt behålla det goda. Men hur som helst, Darbys system har i alla fall blivit källan till att många faktiskt inte längre tolkar de 144 000 och den stora vita skaran i den kommande akten som den kämpande respektive den segrande församlingen under hela kyrkohistorien i allmänhet och i avslutningen i synnerhet. Så dispensationalismen och Darby menar ju då att församlingen har försvunnit och att man måste läsa in den nationella Israel bokstavligen i det som kallas de heliga i uppenbarelseboken, eller som här i texten kallas för Guds tjänare. Så när vi läser i vår bibeltext i vers 4 här, 144 000 från Israels alla stammar, så menar Darby och de som företräder dispensationalismen att man ska läsa det bokstavligt. Och jag skulle ändå våga påstå att jag tror att den som företräder den här tolkningen och har anslutit sig till den utan att man kanske ens vet att man har gjort det, så knappast har gjort det bara genom egna studier av Bibeln, utan man har hört det förkunnats och predikats som någon redan invigd. Och jag menar faktiskt att man får stora problem på många sätt om man läser in ett lärosystem i bibelordet istället för att låta bibelordet tala fritt. Jag har också tagit del av den här undervisningen, läst böcker, sett filmer som jag har sagt. Och i viss mån i förbifarten till och med förkunnat det lite slarvigt. Men i mina egna studier och när jag har läst brett så är jag inte lika övertygad om det. Utan för att den skulle bara liksom slänga bort allting. Men jag vågar ändå ge skäl till vad som talar emot den här tanken och varför de 144 000 faktiskt handlar om församlingen med roten i Gamla testamentets troende församling under hela den yttersta tiden i allmänhet och i dess avslutning i synnerhet. Det vi skulle kunna kalla för det andliga Israel. Och nu är det väl också på sin plats kanske säga då att det här handlar inte om på något sätt om ersättningsteologi. Ersättningsteologin som vi uttrycker den, den säger ju att Israel och det judiska folket har spelat ut sin roll i historien. Men det säger vi nej, nej och åter nej. Man behöver inte vara dispensationalist för att tro på Guds handlande med Israel i tiden innan Jesu återkomst. Israel kommer att finnas med i en central roll, det är min övertygelse, och därmed inte sagt att församlingen nödvändigtvis måste försvinna från jorden det första som händer och att hela uppenbarelseboken bara handlar om judarna. Men Darby då, han företräder den bokstavliga tolkningen och menar därför att de 144 000 är Jesus troende judar som lämnats kvar på jorden efter uppryckandet strax innan den sista sjuårsperioden och den stora vedermödan. Och de här judiska evangelisterna, om jag får uttrycka det så, ska predika Kristus för de som har lämnats kvar. Och de har en särskild auktoritet och åtnjuter ett särskilt beskydd för att kunna verka under den här fasansfulla tiden. Det är ju då för att det ska finnas möjlighet till frälsning även efter att församlingen har evakuerats från jorden. Men de som omvänder sig då blir till större delen martyrer på grund av en världsregim som skulle kunna kallas för demonisk och som utvecklar sig i församlingens frånvaro. Men vi ska se på några kanske argument, eller hur jag ska uttrycka det, varför jag ser den historiska och traditionella tolkningen som den mest trovärdiga. Om det då ändå inte är så att det syftar på församlingen i dess helhet. Vad vi skulle kalla det andliga Israel. Alltså att det inte bara syftar på det judiska folket utan på alla troende. Hela Guds församling. Och jag tror jag ska ge 5 skäl till det här. För det första så är det så att den nyare tolkningen, om vi kallar den så, förutsätter ju att Israel och den hedna kristna församlingen är 2 distinkta Guds folk. Och den tanken, den motsätter sig ju Nya testamentet kraftigt, menar jag. När någon blir kristen så förenas han ju med de gammaltestamentliga troende judar, och när en jude blir frälst i tron på Jesus Kristus så är han fullt ut en del av det nya förbundets folk. Det finns alltså bara 1 Guds folk genom tiderna. Jag skulle vilja läsa ett par bibelord med dig om det här. Vi slår upp Romarbrevet 11, vers 16-18. Och där står det: om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Och om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Vad läser vi här? Jo, att alla troende beskrivs som grenar på samma träd. Vi som hedna kristna, vi beskrivs som vilda grenar som blivit inympade på det äkta olivträdet. Vi kan läsa från Efesierbrevet 2 också. Verserna 12-16, tror jag. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet till Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort det 2 till 1 och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Här läser vi att alla troende sägs tillhöra samma kropp. Och i Romarbrevet 2 så läser vi att jude är man inte till det yttre utan till det inre. Alltså vi är ju hedna folk, vi är inte judar till vår etnicitet, men i andlig bemärkelse alla troende kallas andliga judar. Där och vi tillhör det andliga Israel. Och i Romarbrevets kapitel 4 kan vi läsa om Abraham, där det står att Abraham inte bara är de omskurnas fader utan även de oomskurnas genom tron. Så jag menar att Gud bara har ett folk. För det andra, det andliga Israel. Med då tanke på att de 144 000 är ur Israels alla stammar, är det vanligaste Israel-kategorin i Nya Testamentet. I Uppenbarelseboken så omtalas också församlingen som det äkta Israel, och församlingen beskrivs ständigt i mycket judisk språkdräkt. Det är därför helt naturligt att de 144 000 motsvarar det andliga Israel, alltså både de hedniska kristna och de troende judarna. Vi kan väl gå till Uppenbarelseboken 21. Där beskrivs församlingen och Guds folk i judiska termer. I Uppenbarelseboken 21 så kan vi läsa om den heliga staden och den nya Jerusalem. Vers 12, 13, 14 läser vi. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och vid väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Sammansmältningen av de 12 stammarna och de 12 apostlarna utgör församlingen. 12 gånger 12 beskriver den nytestamentliga församlingen byggd på den gammaltestamentliga. Och sen dessutom 1000 står ju sen för en oräknelig mängd, 12 gånger 12 gånger 1000, 144 000. Och för det tredje då, alla Israels stammar som vi läser om i vers 4, måste det vara judar det handlar om? Och jag tror faktiskt inte ens att det kan handla om det. För att om vi tittar närmare på förteckningen här så avviker ordningen och uppräkningen på Israels stammar radikalt för de listor som finns i Gamla Testamentet. Alltså Jakobs söner står ju som stamfäder för Israel som nation. Och stammarna som räknas upp här berättas, och på det sättet de räknas upp, berätta för oss om en förening av hedningar och judar i Jesus Kristus. Lägg märke till det här. Judastam omnämns först. Och det är ju inte riktigt. För det var ju Ruben som var först född. Men Jesus var av judastam, kungastammen. Och han måste komma först. Det är ju i honom som de två har blivit ett. Sen kommer Ruben som nummer 2, den förstfödde av Israels stamfäder. Och Dans stam, den saknas. Den finns inte med alls i den här uppräkningen, för det var en stam som avföll. Utan efter Rubens stam kommer de stamfäder som hade mödrar från hedniska folk högst upp på listan. Gad, Aser och Naftali. De har alla hedniska mödrar. Dessutom, lägg märke till detta, skjuts Manasse in före Josef. Men Manasse var ju Josefs son. Tillsammans då med Josefs egyptiska hustru. Och när Jakob då välsignar Josefs söner i första Mosebok 48, kan du läsa om det, så står det att han la sina händer i kors och välsignade Manasse, den yngre, före Efraim. Och Manasse är på det sättet den korsmärkta stammen. Här finns de inympade med de korsmärkta. Och Levi, som inte hade egen jordlott, fanns sällan med i uppräkningen och i listorna. Varför nämns Levi? Ja, Jesus var ju kung, men han var också präst. Och det är detsamma för oss, vi är kungar och vi är präster. Så då menar jag att det logiska är därför faktiskt att det handlar om det andliga Israel. Vi ser alltså en bild av judar och hedningar tillsammans i Kristus Jesus. För det fjärde så är ju Uppenbarelseboken en så kallad apokalyptisk litteratur med sitt symbolspråk och sitt bildspråk, och vi har ju talat om det tidigare, och ska inte i första hand läsas bokstavligen. Alltså en bokstavlig läsning av de 144 000 skulle faktiskt då bli ganska absurd. Man kan läsa om den här skaran också i kapitel 14. Och om man skulle läsa bokstavligt så skulle det i så fall bestå av judiska män, inga kvinnor. De skulle leva i celibat och så ska de vara jungfrur. De har aldrig ljugit, aldrig syndat. Om vi ska vara konsekventa så går de omkring efter ett bräkande djur, för de följer ett lamm vart de än går. Och så ska de sjunga en sång som ingen kan lära. Ja, det blir alltså konsekvensen om man godtyckligt ska välja ut vad som ska läsas symboliskt respektive bokstavligt. Och för det femte, de benämns här som tjänare, Guds tjänare. Och det är den bibliska benämningen på alla kristna. Och sammanfattningsvis så har jag försökt att ge skäl lite grann till min uppfattning, vilket också skulle kunna kallas då den historiska och traditionella uppfattningen, att dessa 144 000 står som representanter för den kämpande och den stridande församlingen i en ond värld, genom hela historien i allmänhet, men den yttersta tiden i synnerhet. Och att den här skaran motsvaras av den oräkneliga vita skaran i himlen, som vi kommer att läsa om nästa vecka. Och med det så tackar jag dig för den här gången. På återhörande.